I cannot arrest a citizen of Elysium.
What?
Välkomna tillbaka till Apans anatomi efter sommaruppehåll. Jag tänker dra igång en ny serie här av teman. Jag har hela förra året och i våras har jag kört på temat sociala reproduktionen och pratat om obetalt arbete, kvinnors arbete, kampen om sexualiteten. Nu tänker jag byta ämne helt och prata om platsers politik och zoner och närma mig det på en rad områden i kommande avsnitt. Och det kommer vissa avsnitt kommer vara väldigt seriösa och andra kommer bli desto flummigare. Som början så har jag bjudit in Gustav Ingman. Hej Gustav.
Hej Sam, hej.
Och du är doktorand, ekonomisk historia.
Doktor.
Doktor.
Doktor. Postdoktor.
Jag är sämst på akademiska titlar. Så. Vad är du forskar på då?
Så jag är doktor i ekonomisk historia och jag forskar på fastighetsmarknader kan man säga. Mm. Historiska fastighetsmarknader. Och jag är väl överlag intresserad av så här, finansiella kriser, deras historia, hur det knyter an till tillgångsmarknader, alltså bostäder och andra typer av tillgångar och så. Så det håller jag på med på dagarna.
Ja. Och på kvällarna så, nej men vi har haft en studiecirkel i bra många år genom Centrum för marxistiska samhällsstudier som vi läser ofta olika teman eller aktuella böcker. Och nu hade vi ett sommarseminarium på Quinn Slobodians bok som heter Crack Up Capitalism som handlar just om zoner. Jag ska säga något så här, vem är Quinn Slobodian och vad är han känd för? För det här är liksom, hans bok innan är ju betydligt mer känd än den här.
Ja, precis. Han är en idéhistoriker som är inriktad på specifikt på nyliberalismens historia. Så han har lite gjort sitt projekt här att kartlägga nyliberalismens uppkomst. I alla fall de aspekterna av nyliberalism han är intresserad av. Och han blev väl känd då med sin förra bok som var väl, jag vet inte om det var hans första bok, men det var liksom den som verkligen lanserade hans karriär, liksom gjorde honom till ett internationellt namn. Den heter Globalists, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Den kom 2018 och han har kommenterat i intervjuer att när han skrev den så var globalist inte ett antisemitiskt skällsord på samma sätt som det var när boken släpptes. Men han håller också fast vid att det är en bra titel för att beskriva de nyliberala kretsarna runt framförallt Mont Pelerin Society, som är en sån här sammanslutning av Hayek och von Mises var de som startade. Liksom det är verkligen en sorts internationell grupp som jobbar med liberal påverkan kan man säga. Har funnits sedan, jag tror det är 40-talet eller något sånt.
Mm. Så han spårar tankesmedjorna med. För att jag har också alltid råkat ut för det när man grälar med folk på nätet med liksom Ivar Arpi eller någon sån så här. Så bara globalister, men det är bara, vi pratar om globalisering. Det är ni som pratar om globalister som försöker personifiera er till sår och så. Men då drar Arpi slår alltid till med den här liksom Quinn Slobodian-boken. Aha, globalist.
Det är ju en personcentrerad berättelse. Alltså han är ganska intresserad av enskilda människorna. Hur de har liksom kommit upp med idéer som sedan har förankrats i liksom politiska förändringar. Men anledningen till att han håller fast vid termen globalist då, eller han tycker den var en relevant beskrivning, det är för att hans första bok handlar väldigt mycket om att beskriva hur demokratin växer fram runt 30-talet-ish, liksom give or take, på bred front i Västeuropa och i USA och sådär. Och många då gamla eliter blir då ganska rädda för den utveckling som sker. Alltså de ser ju att arbetarklassen organiserar sig i högre grad, att arbetarklassen också tenderar att dras mot socialdemokratiska eller till och med kommunistiska lösningar. Och de är då rädda för att till viss del förlora sin makt, och kanske om man då är liberal på ett idémässigt plan så är man rädd för att det ska leda till en illiberal samhällsutveckling. Hayek skriver en bok som heter Vägen till träldom till exempel, där han menar att varje liksom försök att bygga upp en liksom socialpolitik tenderar att liksom öka hela tiden. Den liksom är som att den matar sig själv nästan tills staten sväller upp och till slut krymper friheten så till den grad att vi hamnar i träldom. Och liksom kommunism och nazism har ju exempel på där det har gått liksom som absolut längst. Men socialdemokratin är liksom ett exempel på en väg åt det hållet.
Mm.
Så att de är rädda för den utvecklingen. Ett sätt de kommer upp, eller som de kommer på då att tackla det här med, det är att på olika sätt liksom inskränka nationalstatens möjligheter att påverka politik. Just eftersom att demokratin har varit knuten till nationalstaten, det är liksom det som är arenan för demokratin egentligen, så som den har sett ut de senaste 100 åren. Då tänker de sig att om man kan bygga upp överstatliga institutioner, lagar, regelverk som har en mer teknokratisk styrning, då kan man på den vägen hindra demokratin från att liksom få fäste över ekonomisk politik till exempel.
Mm.
IMF skulle kunna vara ett sånt exempel, själva valutafonden alltså, eller Världsbanken, europeisk konkurrenslagstiftning och så vidare, handelsavtal, sådana saker.
Mm.
Och det är det när de är globalist då. De försöker lämna demokratin för att bygga upp som en global liksom, regelverk som begränsar de enskilda nationalstaterna.
Om man ser till 80-talet slut, Sovjetunionens fall, så är det liksom som tre olika berättelser inom liberalismen, inom högern, som står och konkurrerar med varandra. Att du har Huntington, Samuel Huntington, som är civilisationernas krig, som handlar mer om att vi kommer gå mot en multipolär värld med stora regioner som, och civilisationer som är i konflikt med varann. Den kanske på något sätt inte liknar situationen för 30 år sedan, men kanske har en annan relevans att läsa idag. Och sen så har vi Francis Fukuyama då, som säger, som har en så här hegeliansk syn, en så här, ja men historien har en riktning, men den går inte mot kommunism, utan den går mot liberal demokrati, liksom att det är ditåt den strömmar, att varje land kommer gå igenom de här totalitära stadierna och till slut bli demokratiserade. Och så har vi då det här liksom med Mont Pelerin Society och hela den formen av, vad ska man säga, nyliberala globalister, där de ser demokratin är problemet.
Ja, precis, och det är intressant. Jag tror att Slobodan gillar att liksom peta så mycket det här såret, det är ju för att det finns en berättelse som liberaler gärna för fram, att demokrati förutsätter kapitalism. Det är inte alltid tvärtom, men demokrati förutsätter kapitalism, alltså så kan man inte ha ett illiberalt samhälle som är demokratiskt. Och liksom, man kan säga att nämna en socialistisk stat som har varit demokratisk och så vidare och så vidare. Men om man då liksom börjar kolla på de stora ideologerna bakom nyliberalismen, så ser man ju snabbt att de kanske inte nödvändigtvis är antidemokrater, men de är definitivt öppna för antidemokratiska samhällen. Det är som uttalanden som både Hayek och Friedman gjort om till exempel Pinochets Chile, till liksom ganska problematiskt överslätning och ibland stöd till sydafrikanska apartheid och så vidare. Det är mycket sådana exempel som han är intresserad av att dra upp, och han försöker visa hur de idéerna ändå har inte bara är tillfälliga. Det handlar inte bara om att de här enskilda människorna råkar tycka om de här staten, utan det finns i grunden här i deras liksom idéhistoria en öppenhet eller skepsis, en skepsis mot demokrati som gör att de är öppna för den typen av inskränkningar. Så länge inte den ekonomiska friheten inskränks då. Och han gillar ju liksom att framföra det, helt enkelt liksom slå hål lite på den här, det han ser som en myt om det här giftermålet mellan liberalism och demokrati.
Men inom globaliseringsrörelsen, när vi var aktiva där med olika toppmötesprotester, då var det ju ändå den berättelsen som vi också köpte och vände oss mot. Så här, att prata om en annan värld är möjlig. Men just synen på globalisering, att så här, skapa en global marknad, var att kringgå demokratin i nationer och försvaga den genom att skapa den här internationella marknaden och frihandelsinstitutioner som står ovanför liksom nationalstaterna och kan straffa ut de som inte går med på att ta bort handelstullar eller ha någon form av protektionism. Men om vi går till den här nya boken, så här, Crack Up Capitalism, den är ju, det är liksom inte en motsatt tendens, men den är ju intressant, för den beskriver ett helt annat förlopp. Om det här globalist beskriver på det globala stora planet någonstans också ovanifrån, så är det ju här liksom mycket mer en nyliberal, om man nu kan säga det, är en nyliberal förresten. Så här. Och en strategi underifrån som går ut och angripa demokratin underifrån och rycka ut områden från demokratin.
Ja, men precis. Och det är liksom, den heter ju Crack Up Capitalism, Market Radicals and a Dream of a World Without Democracy. Så redan i titeln slår han an på det här, att det här handlar återigen om ett sätt att adressera demokratiseringen och de risker demokratisering medför. Men om förra boken rörde sig uppåt mot det överstatliga, så handlar det här om det inomstatliga eller utomstatliga i staten. Mer specifikt då, geografiska zoner. De kan vara en kilometer kvadratmeter eller stora som storstäder. Men det är i alla fall zoner inom nationalstater som på något sätt upphäver gängse regelverk, skatteregler och sådana saker. Så det är en rörelse mot det lilla.
Och det kan vara allt från att bryta sig lös till egna mindre nationer, till att skapa industrizoner eller liksom tullfria zoner, ända ner till liksom gated communities. Så att det är liksom inte en fast form han beskriver, utan han tittar bara på, man skapar en form av undantagstillstånd inom ett visst område i nationen där det är medvetet skapat villkor att går du hit så här omfattas inte, du betalar inte tull eller du betalar inte skatt på produktion eller du behöver inte följa arbetsrätten eller du får göra egna ordningsstadgar, ordningslagar. Ja, men en ökad lokal suveränitet över det området på ett visst sätt.
Ja, men precis. Det är ju, man kan ju säga att han är ganska vag i sin definition av vad en zon egentligen är. Alltså det, eftersom att det egentligen bara är ett geografiskt område med speciella regler som skiljer sig från liksom det som är utanför, så kan det ju vara lite vad som helst. Det kan vara ett gated community, det kan vara en sån här free port där man kan bortom tullregler liksom förvara saker nära flygplatser. Det kan vara en hel stadsstat som Hongkong eller Singapore. Mm. Alltså det är väldigt mycket som ryms i det här. Och det gör det lite spretigt kanske. Det som han berättar om att skriva om det är att han menar att det finns en tendens då i vår samtid, de senaste kanske 30 åren framför allt, mot att de här zonerna blir vanligare och vanligare. Allt fler stater väljer att inringa allt fler områden och inför då speciella regler. Och för det mesta, alltså hans exempel handlar ju för det mesta om mer generösa skatteregler, kanske slopade byggnormer, den typen av saker, sånt som liberaler gillar väldigt mycket.
Jag gillar den väldigt mycket för att den är ju välskriven, men det känns också att det där är också anekdoter och det som blev kvar när han skrev Globalist-boken, att här får han mer nörda in på ett sidospår, så att vi har både den ekonomiska sidan, vad är de här zonerna för någonting, och tittar på specifika zoner liksom från Hongkong till Trumps höghus i New York, liksom Trump Tower liksom, och jämför liksom vad de har gemensamt. Och sen så följer han också då de formerna av, inte nyliberaler skulle de väl kalla sig, utan libertarianer, anarkokapitalister, paleolibertarianer. De har en rad olika sådana begrepp. Man får gå in i hela den där, en göttig sektdjungel. Så man inte vet, så här, alltså det är som, i Sverige så är det Alexander Bard, det här är ju Alexander Bards polare liksom. Det är de han åker runt och träffar internationellt. Så här. Ska man tolka dem som bara extrema kufar som har noll politisk relevans? Eller är de snarare sådana som så här, förskjuter gränserna inom, att du har liksom de nyliberala tankesmedjorna och sen så har du några vildhjärnor som kommer in och pratar och vänder allt på huvudet och liksom så här, men tänk om vi tar bort alla regler och tar bort staten helt, vad skulle det innebära? Så båda de trådarna följs i samma bok. Så.
Ja, verkligen. Han försöker ju bemöta de här, eller liksom adressera de här zonerna från två håll, och det är det ekonomiska som jag kanske pratar mer om då, och sen är det biografiska som du pratar om, alltså de enskilda personerna som bygger upp en ideologi och en livsstil ibland till och med kring det här. Det är ju tacksamt, jag förstår ju vad du menar när du säger att han kanske hittade det här materialet när han skrev en mer seriös studie och tyckte att det var för bra för att liksom, för att låta bli att använda. Alltså de är ju anarkokapitalister i någon mening i regel. Om man ska ta några exempel på liksom vad de håller på med, som till exempel, han pratar mycket om Milton Friedman. Milton Friedman är ju liksom den stora neoklassiska nestorn liksom i nationalekonomi där. Han har en son som heter David, som i de här kretsarna går under namnet som Duke Caradoc of the Bow. Och det smeknamnet, det har han för att han lajvar mycket såna här riddarspel. De är alltså anarkokapitalister hela bunten, de ses på olika live där de är utklädda riddare och lajvar olika karaktärer, och han är då Duke Caradoc, någon bågskytt antar jag. Men de bygger samtidigt upp en teori om att det feodala liksom, samhället var mycket friare än dagens demokratiska nationalstatsbaserade. Att de gillar den här idén med uppsplittrade, alltså det var innan nationer, så alltså det är inte ens uppsplittrade nationer, men att det liksom kanske självstyrande städer, kungen har inte alltid så jättemycket makt över dem. Det är som liksom olika geografiska små enheter som uppstår och försvinner och sådär. Det liksom idealiserar man mycket. Mm. Det har nog inte så mycket att göra med hur det verkligen såg ut då på medeltiden, till exempel i Tyskland eller något, utan mer om kanske då ta vara på en liten, liten aspekt av det och blåsa upp den till oigenkännlighet egentligen. Men det är väldigt kul att läsa om deras, liksom, att de sitter i riddarrustning då medan de lobbar för de här zonerna. Och samtidigt är det så högst reell praktik att i Kina finns det över 1000 sådana här ekonomiska zoner som de liksom på något sätt försöker knyta an till och hävda att det där är deras idé som lite realiseras i praktiken. Och den här liksom galna, livsstilistiska, excentriska världen av väldigt rika människor ofta som kan realisera sina idéer på olika plan. Mm. Den liksom försöker han konfrontera med den faktiskt ekonomiska verkligheten. Även om det ibland är lite oklart hur viktiga de här anarkokapitalisterna är för det faktiska inrättandet av zoner.
Och i globalism så kan vi ju som nyliberalismens koppling till Pinochet och Thatcher och Reagan, det finns liksom, nyliberalism står inte i motsättning till konservatism eller liksom ens totalitära system. Det är liksom, det går att gifta samman. Men när man tittar på de här zonerna så blir det ju mycket mer in i en så här subkultur av liksom alt-right, rasideologi, hur man ska. Det kan man ju se på de svenska libertarianerna som jag liksom tycker ibland är så kul att följa liksom de här Misesinstitutet och anarkokapitalisterna som har en rad, hur de senaste 10 åren har de gift ihop sig, liksom att de här anarkokapitalisterna och fascisterna har gift ihop sig och de drömmer om att skapa självständiga zoner där man själv ska få välja liksom var man vill bo och hur man vill ha för, ja men du ska inte ha någon form av medborgarskap eller stat, utan du tecknar kontrakt liksom med den som du vill ha skydd av. Du anlitar den tjänsten och då väljer du också vilken stad eller vilken zon du ska ansluta dig till. Och då finns hela föreställningen att det här kommer ju bli rassegregerat också, så att svarta får bo för sig själva, vita för sig själv, och man dömer ut all form av mångkultur och integration i det här projektet, att de har gift sig samman med den här liksom populistiska extremhögern på det sättet.
En sån här vanlig utopi i såna kretsar är ju att man ska splittra upp nationalstaten i ett lapptäcke av, de kallar det ibland kantoner eller liksom kommuner eller jag vet inte, men mindre områden. Och sen står det varje sån där mindre området fritt att profilera sig. Då säger de förstås inte att de är rasister, de säger bara att om det råkar vara så att vita sydstatsamerikaner vill bo med andra vita sydstatsamerikaner i en helt vit kanton eller delstat eller vad det kan vara, då ska de såklart göra det. Mm. Och de som vill blanda sig kan ju få göra det. Mm. Och de har alltid med förstås att det finns också en sorts socialistisk sån här liksom ministat där alla går runt med Mao-skjortor och lever jättetråkiga liv och låter staten bestämma allt och det är liksom.
Men man väljer själv att flytta.
Precis,
dit
och det är ju inte förstås, alltså på ett lite mer seriöst plan så finns det ju en stark idé liberalism i nationalekonomi och så här ofta att folk ska så att säga rösta med fötterna. Mm. Alltså i regel i praktiken brukar det innebära att man röstar med pengarna. Alltså att vi köper varor och så bestämmer man ska liksom produceras eller liksom var människor vågar investera i, det är den liksom, det är det man kommer satsa på och så vidare. Så att man kallar det rösta med fötterna, men det är ofta ekonomiska medel som man röstar med i praktiken. Men i den här utopin så röstar de med fötterna på riktigt, så att säga. Eftersom att de flyttar runt. Alltså, du går ju över till liksom nästa ställe då, om de ska in dig. Om det är där du vill bo, så att säga. Och det är det som är så, som gör boken väldigt rolig och spännande, men också kanske lite störig, att det är helt en glidning mellan det här ganska urflippade, får man väl säga. Det är säkert någon som lyssnar som blir arg och tycker att det borde ta det på större allvar. Men för de flesta av oss framstår det som lite urflippat, eller åtminstone främmande, om man ska uttrycka sig diplomatiskt, med liksom att helt ge upp nationalstaten. Så här.
Ja.
Men det finns ju en del av det tankegodset som är ganska väl etablerat. Ja. Som svensk sjukvård ska ju bestämmas på det sättet också, att folk ska, så att säga, rösta med fötterna och gå till den bästa vårdcentralen. Och liksom. Så det har en sån här grund i verkliga förfaranden som inte alls är så främmande och knäppa.
För mig blev det här liksom en liten... Det var många perspektiv som vändes, som skakade mig lite smått. Så här. Dels var det liksom en analys av globaliseringen. Just den här synen att globalisering bara inte handlade om frihandel, utan det också handlar om inom den nationalstaten, inom den nationella suveräniteten, hur mycket kapitalet ändå jobbar med att, eller liksom politiken jobbar med, liksom även socialdemokratin jobbar med, att skapa zoner där det råder undantag. Och det behöver ju inte vara så superdrastiska att det här ses som en helt, men jag tänker bara under Reinfeldt-åren, så hur man pratade om hur man skulle lösa förortsproblematiken, utanförskapsområdena som de sa. Att där skulle det gälla en speciell form av arbetsrätt, att du skulle liksom undantas från LAS-reglerna, och det skulle vara lägre skatt på arbetsgivaravgiften för att anställa folk ute i till exempel Rinkeby än om du gjorde det i, vad ska man säga, Södermalm eller Farsta. Och det är ju en sån zontänk liksom ändå mitt inne i politiken, ja. Så här.
Ja, precis, och det är det jag menar lite, att det, alltså, hans zonbegrepp, det spricker liksom, det är lite för brett. Men han sätter ändå fingret på en intressant tendens då, kanske inom ekonomi och politik idag. Något som handlar mycket om att dels att man kan bemöta problem genom att ha sådana här specialundantagsfall. Alltså om man tänker svensk välfärdsstat, så är den är väldigt, vad ska man säga, generalistisk i den meningen att det fanns en väldigt tydlig utarbetad tanke att bidragssystem skulle gälla alla medborgare, medelklass som arbetarklass som överklass, och barnbidrag går till dig vare sig rik eller fattig. Och tanken med det är förstås att även medelklassen ska vilja försvara barnbidraget.
Ja.
Det ska inte bara vara en liksom fråga för en liten minoritet extra fattiga. På samma sätt så liksom lönerna skulle ju sättas nästan nationellt genom solidarisk lönepolitik och ett löneutjämning som man eftersträvade, liksom ett Sverige där lönerna skulle se ungefär likadana ut överallt. Och då skulle det leda till dels att människor skulle ha enklare att flytta. Alltså man skulle inte behöva ge upp så mycket om man drog från en del av Sverige till en annan bara för att jobben råkade finnas där just då. Och det var också en del om sån här, alltså lönetryck, att de företag som inte kan anpassa sig till en viss lönenivå, de ska slås ut och ge plats för mer produktiva, liksom, mer vinstbringande företag. Den här idén att man ska liksom subventionera typ städbranschen med rutavdrag och kanske Rinkeby med slopade arbetsgivaravgifter och så vidare. Det går ju tvärt emot den här socialdemokratiska svenska idén om att ha ett allmänt välfärdssystem och liksom en mer allmän ekonomisk politik. Utan man tror då att man ska kunna adressera de här problemen med liksom enskilda skräddarsydda lösningar, som ett lapptäcke av sådana som man breder ut. Liksom. Så att det tror jag är en liksom viktig sak med svensk politik sedan 80-talet eller liksom något sånt, att det här liksom ätit sig in, det här tänket, i allt fler områden. Och liksom, lite som, jag tror det var Rudolf Meidner som sa, han var ekonom på LO liksom under 50-, 60-, 70-talet. Att han skämtade om att man väl har infört en skatt, då är det inga problem att höja den hur mycket som helst, bara man gör lite i taket. För då liksom, man har vant människor vid att så här, men förmögenhet beskattas, och ja, det kan vara 30%, sen kan vara 35 och så kan vara 40. Det är som att han lite leker med den här Hayek-idén om att bara man liksom börjar ta av människors pengar, då kommer man inte kunna ge upp det, liksom, utan det kommer bara öka. Men lite på samma sätt är det väl med det här zontänket, om man får säga så, att när man väl liksom har löst en sak med en speciallösning, man liksom har infört ett rutavdrag, varför ska man inte subventionera också byggandet av verandor, liksom snickare med ett rotavdrag? Och varför ska vi då inte liksom vända oss mot taxiförare kanske? Med, om vi avskaffar taximonopolet i gengäld kan vi kanske ta bort lite skatter där och så vidare och så vidare.
Mm.
Så att, det är nog en ganska stark idé som är tilltalande för många.
Och jag tänker även så här hur sossarna, deras förhandlingar både med Facebook och Amazon för att få hit dem, hur... Det var ju också, man gav dem en rad undantag och liksom så här, ja men vi ger er det här liksom. Ni får skattelättnader eller ni behöver inte göra det här om ni kommer hit och etablerar er. Så att det är det här hela tänket som kretsar kring, det liknar ju zoner men att vi tänker oss Sveriges roll i Europa som att det är inte hela Sverige utan det är ju starka regioner liksom. Vi har Mälardalsregionen, vi har Öresundsregionen och vi har Göteborg, Oslo och sen även i mindre regioner runt om i Sverige då som på olika sätt. Man tänker inte att det är liksom hela landet som ska leva längre utan vilka regioner är det som är liksom expanderar och har tillväxt just nu och de ska man liksom satsa på och attrahera kapital genom att erbjuda en hel del saker. Men här finns ju ändå föreställningen så här att ja, men, om vi erbjuder bra sjukvård, bra utbildning, bra nöjesutbud, bra liksom, infrastruktur så kommer kapital vilja hit och investera. Medan det här perspektivet är mer att ge en rad undantag.
Precis. Det där är ju en kritik man kan rikta mot boken och som har, jag har sett liksom den kritiken komma upp, att han ser ju de här zonerna som ett rent antinationalstatsbygge. Mm. Det är liksom, i och med att han härleder idén från de här ganska extrema liksom marknadstillvända tänkarna, så blir det som att det liksom är deras tolkning av zonerna som han också köper och tar med sig in i boken. En annan tolkning, varför liksom Kina till exempel är så ledande i att bygga upp sådana här zoner, det är för att Kina i en globaliserad värld så vill den kinesiska staten ändå liksom vara konkurrenskraftig utan att förlora kontrollen. Så att genom att ge vissa eftergifter på ett väldigt kontrollerat sätt så kanske man ändå kan attrahera liksom den typ av kapital eller investeringar eller industrier som man vill ha till en viss plats. Och så liksom understödjer man det och bygger upp infrastrukturen runt omkring och så har man olika sätt att försöka hämta hem vinsterna från det som händer. Och det är nog samma sak som London har ju en känsla när Canary Wharf heter det, som är det gamla hamnkvarteret Docklands i London. Där man också har infört sådana här zoner, det var Thatcher som införde dem, där det finns skattelättnader och sånt, och som är, idag är liksom Londons finanskvarter. Att man kan ju å ena sidan se det som att det är staten som backar och liksom inte vill, alltså på något sätt ger friheten åt de här människorna som vill investera i den här zonen. Man kan också se det som att det är staten som i under liksom ökad konkurrens, när Englands kanske liksom särställning på finansmarknader hamnar under hot under globaliseringen, så är det här ett sätt att bibehålla sin dominans i finansvärlden. Alltså man ger eftergifter och då blir det som en annan tolkning och då kanske det också är enklare att förstå varför det inte bara är superliberaler som inför sådana här saker utan också till synes socialdemokratiska och liknande regeringar och andra politiska grupper.
Vi kan ju gå igenom flera av de exempel han tar upp för han börjar ju liksom med Hongkong som Storbritannien koloniserade ju liksom inte Kina på sättet att man tog över stora områden utan man såg till att få vissa hamnstäder som blev frihandelszoner för dem eller de hade tullfria. Och Hongkong fortsatte vara det under ett avtal ända tills, när var det, slutet av 90, början av 2000-talet?
97, tror jag.
Och hur det då sågs, men formellt så var det först en del av Kina, sen gick jag över till Storbritannien, men nu har gått tillbaks till Kina liksom. Och från Mont Pelerin Society så hela tiden lyftes Hongkong som idealtyp på hur man skulle vilja liksom skapa hela samhället. Först börjar man väl liksom med att ha viss form av manufaktur, men det gick snabbt över till både så här fastighetsspekulation och bankväsen och bli ett finanscentrum Hongkong med samma sak där med låga skatter och ingen demokrati. Det styrdes, Hongkong styrdes ju i stort sett som ett företag.
Ja, alltså Hongkong är ju det är det som inleder den här boken. Det kanske är liksom historiskt har varit liksom starkaste exemplet här på, på en zon som har lyfts fram i väldigt breda kretsar, får man säga, liksom i högern eller vad man ska säga. Och anledningen till det är att alltså när Hongkong var väl någon sorts protektorataktigt liksom under brittisk flagg, men det var ju också en självstyrande statsstat i princip. Så det var ju inte så att liksom Storbritannien liksom satt och detaljstyrde Hongkong i 1900-talet, utan det var ju under den här avkoloniseringsperioden så var ju Hongkong självstyrande, men med band kvar då. Till, det, man kan säkert prata jättemycket om det, men ingen av oss är väl experter på exakt hur konstitutionellt det såg ut då. Men det som gör att Hongkong blir ett sånt viktigt exempel för till exempel Milton Friedman, för många av de här människorna vi möter i den här boken, det är ju att under 70-80-talet har vi en vänstervåg, får man säga, i väldigt många olika demokratier i världen. Och också i olika avkoloniserade delar av världen. Alltså som vi har liksom Vietnamkriget, vi har Kina är liksom ett viktigt exempel också i väst. I Sverige ska man snart liksom ha de här Rehn-Meidner-planen för att liksom socialisera svensk industri. Alltså vi har löntagarfonderna, vi har Mitterrand i Frankrike och så vidare och så vidare. Och överlag är det väldigt stökigt i de olika demokratierna där man kan se att socialistiska idéer är på framfart. I det här växer Hongkong fram som ett ekonomiskt föregångsexempel där man faktiskt inte har de här problemen. Delvis för att man inte har demokrati och man har inte fackföreningsfrihet. Så arbetarrörelsen är ganska förtryckt, får man nog ändå säga. Men det är också en ekonomisk framgångssaga. Alltså på 70-80-talet är ju Hongkong framförallt en producent, som du sa. Alltså det är leksaker och sen också kläder som liksom är så här stora produktionsnäringar i Hongkong. Så jag tror man är världsledande på att producera leksaker på 70-talet. Det är liksom, det kan man komma ihåg från när man var barn. Jag tror inte det står så länge, men det står Made in Hongkong. Det är liksom, såg man på lite alla möjliga plastsaker liksom. Så att Hongkong kan då kombinera då ekonomisk framgång med en politik som inte skapar de här problemen som man ser på så många andra platser. I ett läge där man nog får säga att många liberaler kände att de återigen som på 30-talet var lite hotade av socialismen. Det gör ju att Hongkong blir ett så intressant exempel för dem att lyfta fram.
Ett annat exempel är ju då i London, det du tog upp, liksom investeringarna i gamla Docklands-området och hur man lockar till sig utländska investerare där och skapar en... Under Thatcher-åren så har ju finanskvarteren vuxit fram som extremt starka liksom, i London, i The City. Men här börjar man skapa ett andra centrum i London för att locka till sig investeringar. Och det jag tyckte var intressant i det hade jag inte känt till att det... Man hör ju alltid liksom Thatcher ägnade sig åt två projekt för att bryta vänsterdominansen i Storbritannien. Det ena var att krossa de starkaste fästena för den organiserade arbetarrörelsen, det vill säga gruvarbetarna liksom i gruvstrejkerna, hur man krossade det. Och det andra var liksom att bryta upp det allmännyttan, det offentliga ägandet genom att få folk att köpa sina bostäder och belåna sig och därigenom få ett liksom intresse, i materiellt intresse och rösta höger. Men hon beskriver också hur London, eller han beskriver också hur London med Ken Livingstone som borgmästare, som den röda borgmästaren på 70-80-talet, också verkade för lokala stadsplaner där Londonborna skulle ha inflytande över sina bostadsområden och hur vinster skulle återinvesteras i området och olika former av grader av deltagardemokrati. Och att ett av Thatchers stora projekt var att krossa det där, liksom att krossa Londons region och Londons kommunfullmäktige, så att säga, staden, deras politiska makt för att kunna göra de här investeringarna möjliga och skapa den här liksom enorma spekulationsbubblan där liksom i Docklands, där en stor del av husen som de här stora skyskraporna liksom, eller glashusen som byggs upp sen står tomma för att det bara är utländska kapitalinvesteringar liksom från Kina eller Ryssland eller Saudiarabien som har pumpat in pengar där för att... Jag pratar om som att det är guldtackor, husen här som de nya guldtackorna liksom. Ja. Så.
Ja, men precis, och det är ju intressant hur, alltså, en annan sån exempel han tar, det är ju med övervakning. Alltså London är ju känt för att vara en föregångsstad när det kommer till det här CCTV, att man liksom, varenda gata ska ha övervakningskameror, man ska kunna spåra liksom alla som rör sig i staden. Att det här liksom börjar ju i de här gamla hamnkvarteren, när man bygger upp de här nya områdena som liksom speciella ekonomiska zoner. Att med det följer som en liksom lite egen reglering av de här områdena, där man vill ha en ökad övervakning, där man vill kunna bestämma lite vilka som ska röra sig där och inte, under vilka tider på dygnet och i vilka syften och så vidare. Och sen så är det som att det liksom har spridit sig ut, bort från Docklands och in i liksom resten av staden. Så det är ett intressant exempel verkligen på kanske hur det här liksom tänket med gated communities och så, att liksom det var ett sätt som det kom in i Storbritannien. Säkert ett av många. Han fokuserade på zoner, och det finns säkert andra sätt som Thatcher och andra verkade genom för att skapa det. Men det är ett exempel. Om man bara ska se det här med guldtackorna också, det har ju blivit, det är ju idag ett ganska stort erkänt problem i London, framförallt att man vet inte riktigt längre vilka som äger alla de här stora husen och våningarna i innerstan. Man vet väl att det har varit mycket ryssar, Arabemiraten, Saudi, människor, rika människor därifrån, den typen av liksom länder som är mer eller mindre ljusskygga, som vill investera och komma undan skatter och gömma sina rikedomar och sådär, och att då har liksom Londons bostadsmarknad blivit som ett sätt att göra det på. Och de här områdena har verkligen liksom gått i bräschen för den utvecklingen. Men efter liksom invasionen av Ukraina till exempel så blir det plötsligt ett problem. Alltså, om man vill liksom vara säker på att det inte är massa ryska oligarker som samarbetar med Putin som också äger stora delar av Londons innerstad, då måste man ju veta vad de äger för något och sådär. Och då är liksom hela den infrastrukturen man har byggt upp, så den vänds ju lite mot dem då.
Det här följer lite det Fredrik Gerténs filmer har handlat om. Den förra som, vad hette den? Porsche?
Ja, jag vet inte om jag har sett.
Den handlar om bostadsmarknaden i London bland annat. Liksom.
Och sen ja, så just det. Den följer också Blå linjen. Alltså BlackRock och deras investeringar. Ja. Men visst, och det är ju liksom också ett tecken på, alltså fastighetsmarknaden har ju blivit en sån här, ett sätt egentligen att investera sina pengar när man inte har produktiva investeringar att lägga dem i. Då kan man skjuta in dem i fastighetssektorn, för det finns massa politiska omständigheter och sånt som gör att den liksom i alla fall rör sig uppåt och har gjort det väldigt länge. Så att det har blivit som ett sätt att lägga liksom, om man vill förvara sina pengar någonstans kan man göra det i fastigheter i London eller någon annan storstad.
Och han drar ju som kurios också att det här är det som bygger Trumps makt. Att det är liksom, Trump har ju specialiserat sig på att bygga de här Trump Tower och skyskraporna liksom mot skattelättnader under ett visst antal år. Så att han kräver ju en viss form av undantagstillstånd liksom för att få bygga sina. Nej, men det var intressant. Och sen förutom London, Hongkong så går han ju då igenom en rad sådana här zoner, och då handlar det ju mer om olika former av zoner, som det kan röra sig om olika former av transitzoner, logistiska hubbar liksom, som där samlar lagerlokaler och som fraktar in och ut och har transportnoder, eller former av industrinoder, och även, alltså alla känner ju till flygplatser och finlandsbåtar liksom. Man åkte finlandsbåten för att köpa liksom tullfritt liksom, och då, nu är vi ute på internationellt vatten, så här, nu är det så billigt att köpa sprit och godis och parfym liksom. Men hur sådana zoner också har, han tar upp en irländsk flygplats, att planen behövde för landa liksom när de flög mellan USA och Europa, så behövde de landa på Irland och hade liksom en enorm flygplats med speciella regulationer, och när planen sen kunde flyga längre så satt de och tänkte, ja men nu har vi ju en zon här liksom som står utanför irländsk lagstiftning, så här, vad kan vi börja använda den för att göra den produktiv istället?
Ja, precis. Finlandsbåt, han nämner ju inte Åland som en sån här särskild ekonomisk zon, men med att finlandsbåtarna landar på Åland alltid, det har ju att göra med att Åland inte är med i EU och sådär. Så att då kan man ha tax-free på båten. Det är ju kul att man ändå, det är väldigt mycket i den här boken man känner igen. Man kan bara, aha, det är så här, det här knyter an till någonting som har ändå varit en del av mitt liv också, som jag har liksom stött på.
Men om man ser det här som en strategi, strategi inom nyliberalismen eller strategi inom en extrem form av nyliberalism, som att rycka ut om marknadsområden där demokratin inte gäller längre, där det inte ska vara rättigheter, där det ska vara... Så det är ju frågan, så här, vad har... Han beskriver ju som ett projekt nästan att liksom mot demokratin från de här globalisterna eller nyliberalerna och libertarianerna, att det, att man försöker urholka sönder nationalstaten, gör den till en schweizerost där det finns liksom massor med, och på så sätt får den vittra sönder. Och när det uppkommer en kris, eller som när Sovjetunionen, realsocialismen föll, liksom att om det uppstår sånt så ska man vara beredd att slita ut zoner och liksom skapa nya mindre nationer. Och ju mindre nationerna är någonstans, ju mindre kan de också, politisk makt kan de få liksom att kontrollera marknaden. Så att det finns ett intresse i det. Men samtidigt så har vi den andra sidan då, att som Kina liksom, det du berättade om, att det finns ett intresse i att skapa de här, precis som USA har Guantanamo-basen liksom, ett område som står utanför, där undantaget råder, så har de, så skapar man liksom handelsområden där undantaget råder. Och att det är inte någonting som hotar övriga ekonomin, utan det är någonstans boostar övriga ekonomin för att locka in investeringar, skapa pengar, flöden in och så. Det blir lite de där två sidorna som står mot varandra, att det här är en nationell strategi i högsta grad, och det andra är att det här är en antinationell strategi liksom, som...
Ja, men precis, och det jag tycker boken misslyckas, det är väl just att förklara egentligen drivkrafterna bakom zoner. Alltså, antagligen ska man för det första behöva ett lite mer smalare zonbegrepp här. Det kanske inte är samma sak att ha ett gated community som att ha Hongkong fritt från Kina. Alltså det är liksom, det är inte samma sak vi jämför här egentligen. Det finns tendenser som liknar varandra och liksom kanske till och med gemensamma. Så man skulle gärna vilja veta egentligen kanske lite mer om vad är det som driver de enskilda zonerna. Vad är det som upprätthåller dem?
Mm.
Det finns också en annan sida av det här som har att göra med det. Det är ju att de här anarkokapitalisterna, typ, de tänker sig att zonerna är ett exempel på hur man ska organisera ett samhälle. Om man ska liksom vara väldigt explicit sådär. De tänker att så som man liksom, om man gör ett lapptäcke av USA i massa små delstater, så tänker vi att hela världen ska se ut sen. Och så väljer vi våra zoner, var vi vill bo och var vi vill verka och så vidare. Men de här zonerna som man ger exempel på, det är ju väldigt sällan de skulle kunna reproducera sig själva. Om vi tar till Londons hamnkvarter, nu är liksom de här halvtomma kontorsbyggnaderna, skyskraporna och så. Alltså, om vi skulle skära av det från London, vem ska städa? De som städar bor ju inte där, de liksom reser in i zonen varje dag och sen lämnar de den. Vem ska liksom stå, och man kan dra längre liksom, vem ska stå för utbildningen till städarnas barn för att de ska typ gå med på att ens röra sig i den här liksom kretsen? Vilka är det som bygger kollektivtrafiken och så vidare och så vidare? Alltså, ingenting i liksom London hamnkvarter är egentligen tillräckligt för att det på riktigt skulle kunna vara en självständig zon. Och det är klart att man på ett så här utopiskt plan kan tänka sig då att de har massa avancerade handelsavtal för att ändå liksom... Men det är ju inte liksom en stat, det är inte en lösning istället för staten, utan det är en lösning som fungerar väldigt bra bredvid en stark stat som kan garantera liksom allting runt omkring, från liksom ett minimum av välfärd som behövs för att samhället ska fungera till ordning och reda och så vidare.
Mm.
Så att där liksom undrar man ju lite vad, alltså man skulle vilja ha dels varför staten inrättar zonerna, men också kanske vad som är problemet här med zonerna, varför de inte ändå framstår som ett rimligt alternativ till nationalstaten. Och svaret kanske är att det aldrig har varit ett alternativ till nationalstaten.
Nej. Men jag tänker David Friedman då, som pratar om det, som han drömmer om tillbaks till feudalismen eller neofeudalismen. Där har vi ju den här kommunistiska teoretikern Judy Dean som har börjat skriva om neofeudalism, och där hon också beskriver att Vi har hela tiden föreställt sig att när kapitalismen kommer bryta samman, liksom när den globala marknaden bryter samman, kollapsar, då kommer vi få kommunism, att det blir ett mer demokratiskt samhälle som stiger ur det. Medan hon säger att ja, men vi kanske måste diskutera neofeodalism som en tendens att se att det som kommer ur nyliberalismen kanske blir en mer totalitär nyliberalism, där man försöker skaffa sig kontroll över zoner, regioner, poler i världen. Så här. Och hennes beskrivning är ju då att det handlar om att skapa en viss kontroll, en viss suveränitet över ett område. Men det kommer också behöva ett stort hinterland runt omkring sig. Det behöver områden utanför där de billiga arbetarna, där odlingen sker, där arbetskraften reproduceras. Det är bara det att den här zonen vill inte ha ansvaret för reproduktionen. Den måste någon annan ta hand om. Om det då är liksom urvattnade socialliberala, socialdemokratiska stater eller vara någon form av Mad Max-territorier liksom, som får sköta sig själv utanför. Det är därför hon använder begreppet med feodalism någonstans. Att försöka se då de här, vad sker det för former av maktkoncentrationer och vilka är de här nya serfs, eller vad heter det, livegna liksom, som verkar. Och hon tittar ju mycket utifrån techindustrin, liksom hur det fungerar där. Att du har liksom de stora kodfabrikerna liksom i Indien som sitter och producerar all den här koden som Silicon Valley behöver liksom för att skapa sina nya program, och där den här högre klassen av programmerare vilar på en stor livegen klass av kodknackare under sig.
Ta ett exempel i boken som är viktigt och som var ett favoritexempel för Thatcher, det är så här Singapore. Mm. Liksom, också en sorts stadsstat som liksom genomlevde en enorm tillväxt liksom från kanske 60-70-talet och framåt in i våra dagar. Det är en kul anekdot i boken där Milton Friedman var där på 60-talet. Och då undersökte han liksom staten och liksom dess roll i ekonomin och fann att den var otroligt inblandad. Den löpte så här långsiktiga planer på infrastruktur och industripolitik och så vidare. Och han liksom, han var där, han kritiserade och sa så här: jag kommer komma tillbaka om 20 år, då får vi se hur det har gått. Lite så självsäkert att det skulle gå åt helvete såklart. Men Singapore fortsatte ju det här, men i kombination med att bygga upp olika frihandelszoner. Så att det också blir en sån här transitplats för globala flöden och senare också att man kan få in produktion i landet. Och blev ju liksom, när Friedman faktiskt kom dit 20 år senare, även han stod i sina ord, måste man ändå säga, så var det ju ett ekonomiskt mirakel. Då liksom var det ju det som snart skulle kallas liksom asiatisk tiger. Liksom, och sådär. Just det. Men Singapore är ju ett sånt här exempel som är intressant, för att på ena sidan visar det att det är lite förljuget när sådana här nyliberal lyfter fram ett land som Singapore som ett rent marknadsmirakel. Helt enkelt för att ja, i Singapore 80% av befolkningen, skriver Slobodan om, bor i liksom så här kommunalt eller statligt ägda fastigheter. Mm. Staten äger mark, så att även när det finns bostadsspekulation så ser man till att staten får ta del av den. Och framförallt har man en jättestark industripolitik. Man har verkligen en idé om att politiken måste gå in i ekonomin för att rikta den åt rätt håll, så att det liksom går åt rätt håll. Det pratar man ju inte om. Nej. Om man liksom är en sån här anarkokapitalist eller något mer anständigt, liksom en marknadstillvänd liksom ideolog. Så att det ignorerar man, utan istället siktar man in sig på de här frizonerna och att liksom det har gjort för ekonomin. Mm. Det andra då som knyter an med till det du sa med Singapore, det är att Singapore, precis som många andra liksom av de här zonexemplen, är jätteberoende av migrantarbetskraft. Mm. Och här är det ju så att Singapore har ett ganska starkt välfärdssystem om du är medborgare. Men en väldigt, väldigt stor del av Singapores riktiga befolkning och de som utför en stor del av alla arbeten är inte medborgare. Och då står de helt utanför välfärdssystemet och de är helt utan politiska rättigheter och så vidare. Mm. Så att man är beroende av att det kommer migrantarbetare som kommer dit, bor där några år, en del bor säkert för livet, men är kanske i ständig rörelse, i alla fall är hotad om att flyttas vidare om det inte passar. Mm.
I Kina kallar man ju det för den flytande befolkningen. De
precis.
Flyter in, jobbar i zonerna, skickar hem pengar till föräldrarna i en by och sen så drar tillbaka och sen drar dit där det finns.
Precis, Kina har ju liksom verkligen bibehållit det här systemet att man är knuten till sin hemkommun. som ofta, eller har varit någon sorts landsbygdskommun. Och sen så säsongsarbetar man. Så det är ju miljoner och miljoner varje år som säsongsarbetar i Kina. Alltså de flyttar in i städer och utför liksom industrijobb eller liknande. Och sen måste de liksom gå tillbaka och registrera sig liksom i sin hemstad eller hemby. Så kan de åka tillbaka sen.
Ja.
Det är ytterligare ett exempel på hur liksom det här zonsystemet dels är helt beroende av, liksom, av en utsida, av liksom hela den strukturen på utsidan. Men kanske också är till för att det visar hur de här liksom zonerna drar nytta av att hålla människor i rörelse, att hålla människor utanför medborgarskapet. Och att det gör kanske då att det är svårt att organisera sig, för man är inte där hela tiden. Det är också svårt att organisera sig för att man riskerar att förlora väldigt mycket. Man kan liksom bokstavligt kastas ut från den liksom plats man är på. Och det finns liksom väldigt hårda regler, det finns stora befogenheter för polis och liknande att slå ner på typer av protester och fackföreningsförsök och sådana saker.
Ja, det är ju sånt som gör det mycket lättare att förstå, liksom, som byggbranschen eller liksom byggsektorn och konstruktion i Sverige, liksom, med polska och ukrainska byggarbetare som kommer hit. Men även nya gruvnäringen, där man tänker sig att vi kommer inte få nya Kiruna, att det skapar lokala jobb och skapar lokalt välstånd, utan det här är ju som oljeplattformar som du fraktar ut liksom arbetsstyrkor som gör sig, kommer dit, gör gruvan och sen så fraktas därifrån med kanske ett kinesiskt bolag. Så att resurserna kommer inte stanna, liksom. Det kommer inte gynna lokalsamhället på något sätt, utan det måste skapas som en parallell struktur där. De kommer inte vara medborgare, de kommer liksom inte vara organiserade.
Ja, precis. Och det är klart att i någon mening så kan det ju, alltså det kan ju gynna ett lokalsamhälle. De får ju lön liksom, som säkert är bättre än någon annan stannar kvar. Det är liksom, det finns ju ett kapitalflöde ut härifrån. Men jag vet inte, när man liksom läser folk som tycker på riktigt att det här är så här förebilder, det är så otroligt mörka förebilder. Alltså det är ju liksom städer utan liv. I och med att människor inte flyttar så är det svårt att bygga upp ett riktigt civilsamhälle. Extrem repression, de jobbar stenhårt, alltså jättemycket som inte någon riktig fritid och så vidare. Det är otroligt mörkt.
Ja. Den här boken heter Crack Up Capitalism. Under globaliseringsrörelsen kom en bok som, ja, men den betydde en viss del för mig, som heter John Holloways Crack Capitalism. Och det var, jag var tvungen att liksom plocka fram den igen och titta, för att det är, någonstans är det här som en mörk spegel av crack capitalism. Och crack capitalism bygger på, kapitalismen är inte alena rådande, den fyller inte hela våra liv, utan den är full av sprickor. Och det vi kan göra är utvidga de här zonerna, att undandra dem från marknaden med att fylla dem med demokrati istället. Och det är allt från, jag tänker som så här, Frankrike, den här osynliga kommittén som skrev om zoner av offensiv opacitet, kallar de det, zoner där liksom det inte gick att ha någon insyn för statsmakten, för att det fanns så rikt liv underifrån. De använde även det såna defendere, liksom zon att försvara liksom ett ockuperat område. Och Hacking Bay pratade om temporära autonoma zoner, och vi har hela municipalismen med Barcelona en komme och så, som byggde på att via ta städer och demokratisera städerna underifrån, så kunde det vara en motkraft mot nationerna men även mot globaliseringen. Och vi har liksom hela projektet i till exempel Rojava eller Chiapas liksom, som bygger på en så här regional autonomi. Så mitt projekt kring autonomi har jag alltid sett som kopplat till zoner. Jag har inte varit en så här ren anarkism, en tro på att staten ska falla sönder och sen så lever vi alla i en fri, glad demokrati, utan det är snarare byggt på att håla ut och dra ut och liksom demokratisera områden där vi liksom ser till att marknadsreglerna upphävs på olika sätt. Och då, när jag läste den här boken, så blev jag helt så här, bara, ja, vad är det jag har byggt upp? Eller ingår det här autonomiprojektet vi gör i anarkokapitalisternas dröm? Hjälper vi till att sänka nationalstaterna på det här sättet? Eller är det här liksom bara att vi någonstans från två olika håll har fattat vart en globaliserad kapitalism, hur den faller sönder liksom, och att det någonstans är det en febril kamp liksom. Är det marknaden som ska segra över demokratin i de här zonerna, eller demokratin som ska segra över marknaden i de här zonerna, eller är man bara helt ute och cyklar? Borde man bara bli gråsosse och försvara nationalstaten med näbbar och klor?
Ja, kanske. Nej, men alltså, det är intressant. Man kan ju verkligen fundera över vad är likheterna här då? Alltså, om man tar det på allvar att anarkokapitalister är anarkister. Alltså, det finns ju en liten likhet att i alla fall en del av anarkismen har ju alltid tänkt sig att man ska bygga upp jordbrukskooperativ och liksom zoner som verkligen drar sig undan från samhället, där man bygger upp ett imperium i imperiet. Liksom. Mm. Och sen kan det vara ett exempel på hur man kan liksom organisera livet och samhället.
En dubbelmakt.
Precis. Och där finns det i alla fall på ett ideologiskt plan en stark likhet. Alltså jag tror liksom inte många av de här människorna i den här boken, de skulle tycka att gud vilken bra idé. Alltså det är klart Mattias ska ha ett lite självständigt kulturhus med, ja, med en jordplätt och så vidare.
Ja, Alexander Bard skulle älska det här.
Ja, och ni kan liksom bara säkert vara grannar och byta morötter mot tomater och ja, sådär. Och kanske en festival på sommaren. Och liksom, sen kan man ju då ifrågasätta om, är det så här de här zonerna på riktigt ser ut? Mm. Alltså, jag sa ju att det var ett problem med många av de här zonerna, att de inte kan reproducera sig själva. Det är inte riktigt alternativt nationalstaten, de försöker inte ens vara det. Utan det är ett nationalstatligt projekt. En strategi som många nationalstater har tagit. Och en vanlig kritik mot så anarkistzoner är ju samma sak. Att de har väldigt svårt att reproducera sig själva. Alltså det är svårt att vara en självförsörjande jordbruk. Och lyckas man vara det så är det ofta ganska torftigt. Liksom. Mm. Man är beroende av att ta jobb utifrån, få in lön, pengar. Man måste på något sätt förhandla med de som äger marken när man inte har råd att köpa ut den och så vidare och så vidare. Det finns massa problem som gör att de här zonerna inte är befriade liksom till 100%.
Mm.
Utan det handlar ju mer om att bygga upp kanske motkulturer, att ha som andningshål, väldigt ofta så här som man kan beskriva dem, eller liksom oaser, som liksom den här ockuperade lokalen i Råg, så det var liksom, det är en oas mitt bland allting. Som jag som växte upp i Haninge, eller Gula Villan som var en kvarleva, eller liksom en fortsättning på Ultrahuset som var en befriad zon.
Ja.
Det var ju inte att man trodde att det här var ett annat land, att man på riktigt gick bort från Sverige.
Nej.
Det var ett annat Sverige, ett ställe där man kunde omgruppera och träffa liknande människor som en själv och liksom sådär. Och kanske göra saker man inte skulle kunna gjort på andra platser. Men det var inte ett alternativ mot nationalstaten. Och i den meningen tycker jag att det här är väldigt olika typer av fenomen. Sen finns det ju, jag sa ju lite att jag tycker det var ganska så mörk. Jag förstår inte hur man kan vara för typ de här kinesiska frihandelszonerna, för jag har svårt att se att människor faktiskt vill leva sina liv på det sättet. Där tycker jag också finns en stor skillnad mellan zoner som byggs upp av rent ekonomiskt intresse, som bara handlar om att det är investeringar, bygga upp en viss typ av produktion och sådär. De kommer ju också bestämmas av den typen av verksamhet, alltså hur de faktiskt struktureras och ser ut. Och då innebär det typ att om du är arbetare och du vill ha ett jobb på en viss fabrik, men det råkar finnas en sån här zon, då kan du gå dit och sen så släpps du in i utbyte mot att du ger upp vissa medborgerliga friheter och rättigheter kanske, att du inte bildar en fackförening, att du inte får någon välfärd när du är där inne utan bara en lön och så vidare, men du får en så bra lön så du tycker att det är värt att gå in där och jobbar. Det är ju inte riktigt så det funkar i ett kulturhus till exempel.
Nej.
Och det är inte det som är idén heller, utan där är ju tvärtom att du kommer in, du ska vara en del av den platsen, du ska liksom tillsammans med de andra som är där ska du omskapa den och vara med och bygga upp den. Det handlar inte i slutändan om att bygga upp något vinstdrivande, vilket jag tror ändå påverkar hur det kommer gestaltas i praktiken. Och de flesta av de här zonerna är ju som sagt inte ens ett försök att vara befriade på riktigt, utan tvärtom kanske ett sätt att samla sig för att kunna liksom gå ut i världen igen starkare.
Mm.
Vare sig det handlar om starkare som en kulturutöver, att man har liksom ett bättre band. Eller om det handlar om
rebellnästen och ja, liksom banditnästen.
Eller om det är en anarkistgrupp som liksom kan bygga upp en livsstil, identitet och en kultur kring en plats som gör att de känner att de kan vara starkare när de väl går ut i resten av samhället och intervenerar i det. Det tycker jag är en väsentlig skillnad. Så man kanske inte ska hänga upp sig för mycket på zonbegreppet alltid. Men jag tycker det finns paralleller ändå. Man kan ju alltid diskutera vad det innebär att dra sig undan från samhället och så.
Ja, det kommer ju vara lite det som jag har som tema nu framöver också.
Ja,
det här var en bra början i och med att det sätter också ramen på att om man pratar om zoner som ett frihetligt projekt så måste man också vara medveten om att det här är faktiskt också ett kan vara ett väldigt totalitärt projekt, och det är så också som det expanderar i världen just nu. Ja. Finns ju en annan bok, Climate Leviathan, som handlar om olika klimatstrategier som kan komma. Där Climate Leviathan då som staten, eller vad man ska säga, de över nationella avtalen som de olika COP-mötena, Parisavtalet bygger på, liksom internationella avtal hur vi ska få lösa klimatproblemen genom internationella överenskommelser som försöker ta oss i någon riktning. Och hur det systemet någonstans håller på totalt haverera nu, att land efter land säger att de inte kommer följa det, de är redan urvattnade avtalen. Och då har vi liksom två andra alternativ i den boken, och det andra är Climate Mao, och det är liksom den kinesiska modellen, och kanske Andreas Malms modell också, om så här, men precis som pandemin krävde en form av krigsekonomi så kommer liksom klimatfrågan tvinga fram och kräva en form av planering på så hög nivå att det blir en form av krigskommunism som driver, liksom planerar ekonomin åt det hållet. Och sen så har vi det tredje alternativ som är det här landlevande monstret istället för Leviathan, var ju havsmonstret som, nu minns jag inte vad det heter, biomorf eller något sånt. Så är det climate biomorf, och det är då att det är zoner och regioner att alla försöker rädda sig bäst de kan genom att USA tänker att vi ska göra de här skydden i vårt land för att klara oss. Vi kommer inte ta något ansvar för vad som sker på andra delar av världen. Och det är den vägen som man ser en borgerlighet går. Att de kan ju bara driva klimatförnekelse till en viss punkt. När väl liksom klimatförändringarna sparkar in dörren så måste de ha en strategi. Och då istället för att lösa det genom planering eller avtal så kan de bara säga, vi kommer försöka rädda vårt folk och vår livsstil. Så här, och vi skiter i om resten av världen, liksom hur det går, liksom, om det går mot extermination.
Ja, han, Oskar Sjöstedt från Sverigedemokraterna, han sa igår i en intervju att klimatkris är ett relativt begrepp.
Ja.
Det är ju väldigt rätt, som att det drabbar folk på ett relativt sätt. Det är
så. Verkligen.
Och det ringer väl in kanske, i den mån de inte klimatförnekar, så är det precis som du säger, att man vill istället bygga upp lokala lösningar på de här problemen och sen bara köra på. Det finns en defatism kanske, att det är ändå kört. Ja. När man väl erkänner det är det kört. Innan det så förnekar man det.
Ja, nej. Jag tycker ändå att den boken är bra att läsa om och tänka på att vi kanske lämnar Leviatans tid och liksom går in i Biomofs tid. Eller liksom
det är ju ett vanligt motiv.
Multipolära världens, regionernas, zonernas tid.
Det är ju ett vanligt motiv i sci-fi. Alltså med som zoner efter katastrof.
Ja.
Alltså, jag kommer inte ihåg, det är någon bok som lyfts fram i recensioner av den här som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men jag har läst en som heter Parable of the Sower av Octavia Paz, heter hon.
Mm.
Och den handlar liksom, det är något sorts postkatastrofsamhälle. Lite oklart vad som har hänt. Men liksom, nationalstaterna har fallit samman, precis som när vissa av de här von Mises människorna drömmer om.
Mm.
Och ur det har det uppstått olika zoner som är ganska små. Och då liksom finns det ett havsband som är lite rikare där liksom industrierna finns kvar. Och de har fortfarande någon sorts produktion och samhällen. Men för att komma dit så är det just att man ger upp sina medborgerliga rättigheter.
Mm.
Det är väldigt få som får komma in där. Men då liksom får jobb och skydd och sådär. Och sen så följer man en familj som bor i en annan zon. Som är ett för detta gated community. Eller fortfarande ett gated community. Och var det redan innan också. Och de har liksom fortlevt den här katastrofen. Men det som är det hinterland liksom runt omkring. Av människor som egentligen är överflödiga. Alltså som inte har jobb och någon framtid. Och som tvingas ta till mer och mer drastiska medel för att överleva. De är liksom ett växande hot mot det här communityt. Ja. Och romanen börjar med att deras kid-community stormas. Så att den zonen faller, så att säga.
Ja.
Och de ger sig ut för att bygga en ny zon som ska vara bättre. Men det här är ju en dystopi i litteraturen.
Mm.
Men som på ett lite perverst sätt har blivit som ett recept då för att bygga upp ett idealsamhälle för vissa människor. det skaver lite mot varandra kanske.
Ja, nej, men det här, jag får tacka Gustav att du ville gå igenom den här boken igen. För att det här blir ett intressant spår att följa i höst. Och det kan vara att det barkar helt åt fanders, så jag behöver liksom gå någon marxistisk återskolning i, liksom, av statskamrater och tänka att nej, men, vad tar det här? Men det är ändå, jag är nyfiken och kika liksom, om det går mot neofeodalism, om det går mot liksom, multipolär, om det går mot regioner och zoner och hinterlands. Liksom, så här, vad innebär det i sådana fall liksom, för även radikal politik?
Ja, det ska bli jättekul att följa resten av serien och se vart det landar. Och det var kul att vara med helt enkelt. Så, ja. Tack själv.
Ja, tack så mycket.